Hej, det här är Tobias Henriksson på Tänk om. Nu finns det ett nytt sätt att stötta oss direkt via Acast. Följ länken i avsnittsbeskrivningen eller gå in på supporter.acast.com/tankom. Tack för ditt stöd.
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Var församlingen Folkets tempel en sekt med hjärntvättade medlemmar som begick masssjälvmord? Eller handlade det i själva verket om ett komplicerat CIA-experiment? Idag ska vi alltså prata om Folkets tempel och massjälvmordet och eller massmordet i Jonestown. Som fram till den 11 september 2001 var den händelse då flest civila amerikaner dött av något som inte varit en olycka eller naturkatastrof. Jag heter Tobias Henriksson.
Och jag heter Jenny Sterner.
Du lyssnar på Tänk om. Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Dina programledare är som vanligt jag, Tobias Henriksson.
Och jag, Jenny Sterner. Välkomna! Ja, idag ska vi prata om Folkets tempel och det som hände i Jonestown i Guyana den 18 november 1978. Och såklart också allt som ledde fram till det. För det här är egentligen en händelse som skulle kunna bli hur många avsnitt som helst, men här i Tänk om så blir det två delar.
Så är det. Men först lite formalia som vanligt. Om ni vill stötta den här podden ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Gå in på patreon.com/tankom och donera en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Görs inga nya avsnitt så dras heller inga pengar. Och om du hellre vill göra en engångsdonation så hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Men nu ska vi övergå till att prata om Folkets tempel och ett av världens största självmord och eller massmord som skedde i Jonestown i Guyana den 18 november 1978. Den dagen dog 918 personer. Församlingen eller sekten har sedan dess omgärdats av en konspirationsteori om att CIA var inblandad i det som hände. Och som vanligt när vi avhandlar sådana här grymheter så vill vi utfärda en varning för grovt våld, inklusive våld mot barn i det här avsnittet. Det förekommer också en sorts tankepåverkan eller det man på engelska kallar mind games som vissa kan uppfatta som obehagliga i och med att vi pratar om sekterism. Men för att prata om konspirationsteorin måste vi såklart först prata om Jim Jones och hans församling. Jag tänker, Jenny, vill du börja med att berätta lite om hur det hela började?
Absolut. James Warren Jones, som kom att kallas för Jim, föddes den 13 maj 1931 i delstaten Indiana i nordöstra USA. Som det enda barnet till Lynetta och James Jones. Och pappa James han var en före detta militär som hade pensionerats tidigt eftersom han hade blivit skadad i krig. vilket lett till att han hade stora lungproblem. Och att pappan gick tidigt i pension gjorde att hans pension var låg, och trots att han försökte jobba extra när han kunde så gick inte ekonomin runt för den lilla familjen. När Jim var 3 år gammal så vräktes familjen från sitt hem. Men med hjälp av släktingar fick de ett nytt hem som i vissa källor beskrivs som ett skjul. Alltså om jag direkt översätter från engelska så blir det skjul. Familjen Jones hade varken rinnande vatten, inte el och inte avlopp, och Jims uppväxt var ofta svår. Ibland fanns det inte tillräckligt med mat för att äta sig mätt. Det hjälpte inte heller att föräldrarna bråkade mycket, ofta om ekonomin, och att mamma Lynetta sägs ha varit känslomässigt otillgänglig. Enligt flera källor som jag läst så saknade Lynetta, citat, en naturlig modersinstinkt. Lynetta började jobba igen när Jim började skolan, och hans pappa låg ofta inlagd på sjukhus på grund av sina lungproblem. Och det här gjorde att Jim ofta var ensam. Släktingarna försökte hålla koll på Jim, men han sågs ändå ofta vandra runt ensam på gatorna eller ensam på olika gudstjänster och andra kristna sammankomster. För Jim var nämligen redan som liten intresserad av religion, av andlighet och av healing. Det sägs att han gick på flera gudstjänster per vecka, i flera olika kyrkor i staden, och han lät även döpa sig flera gånger. Det sägs att Jim var något av en ensamvarg, men han tyckte samtidigt om att underhålla en publik med berättelser och med olika experiment. Och de här experimenten utförde han ofta på döda djur och höll sedan begravningar för dem.
Ja.
Det sägs att han vid ett tillfälle låste in sina vänner i familjens lada, så att de inte skulle kunna undkomma att lyssna på honom.
Jag tänker bara, är det någonting vi borde ta efter som poddare liksom? Om vi låser in lyssnarna så kan de inte undgå att höra oss.
Fängsla, vad säger man? Fängslande underhållning.
Ja, men verkligen. Vilket ytterst märkligt sätt att bedriva den här underhållningen eller predikningarna på, alltså.
Ja, jag skulle ju inte vilja att mina lyssnare lyssnade just för att de var tvungna, utan nej, jag vill ju helst att det är ett aktivt val.
Ja, verkligen.
Men han sägs även ha beundrat Hitlers totala makt och tvingade inte bara sina vänner att lyssna på honom. Ibland tvingade han dem också att marschera i takt, och så slog han dem som inte ville vara med. Jim själv har sagt att han kände sig utstött och utanför som barn, och att han räddade övergivna husdjur och bjöd hem tiggare för ett mål mat med familjen. Det här är alltså vad han själv har sagt. Så hur Jim var som person, det beror lite på vem man frågar. Själv har han sagt att han mådde hemskt under hela sin uppväxt. Och det här har han sagt i en intervju, ett citat som jag översatt. I slutet av årskurs 3 var jag redo att döda. Jag menar, jag var så aggressiv och fientlig. Jag var redo att döda. Ingen älskade mig. Ingen förstod mig. På den tiden förväntades en förälder komma till ens barns olika aktiviteter i skolan. När det var någon slags skolföreställning där barnen uppträdde så var alla barns föräldrar där, förutom mina. Jag stod där alldeles ensam. Jag var alltid ensam. Slutcitat. Det är ju otroligt sorgligt.
Ja, men verkligen. Och jag då som... Ja, men jag kommer ju från en ungdomstid där jag har spelat mycket i olika band och orkestrar och liknande. Och det var alltid föräldrar på plats, inklusive mina föräldrar då. Så jag kan verkligen förstå hur viktigt det är att de dyker upp när man hittar på någonting liksom. Och nej, det här var riktigt sorgligt alltså.
Ja, och just det att alla andras föräldrar är där, men inte hans. Men jag tycker att det är intressant att ha med, för det ger ju en lite liksom, mer mångfacetterad bild av honom.
Verkligen,
tänker
verkligen.
Jag. 1945, när Jim var 14 år gammal, så separerade hans föräldrar. Och förutom att det kan vara väldigt tufft när föräldrar separerar, så blev de släktingar som hade stöttat dem ekonomiskt genom åren, bland annat med den här bostaden, de blev inte glada. De slutade hjälpa till med pengar och Jim fick börja jobba extra som vaktmästare och allt i allo på ett sjukhus parallellt med sina studier på high school. Den alltid söndagsklädde Jim var trots det här duktig i skolan och var väldigt förtjust i att debattera med sina lärare. Och det var tidigt tydligt att Jim tyckte om att leda. Han gillade inte sport och det berodde inte på att han inte gillade att röra på sig utan för att han hatade att förlora. Under high school blev han också allt mer medveten om segregationen i landet och avskydde den och var öppen med vad han tyckte. Och det här tycker jag är intressant för han, samtidigt så var han ju tyckte att Hitler var en cool kille liksom.
Mm, verkligen. Och samtidigt så ja men agiterar han då för att för allas lika värde och att svarta och vita ska kunna umgås som vänner liksom. Jättemärklig person där.
Han ansågs av andra vara svår att komma överens med. Ofta svarade han inte om någon startade ett samtal eller diskussion. Skulle det bli ett samtal så var det Jim själv som skulle initiera det. Och det låter ju onekligen lite speciellt kan jag tycka. En person som bara pratar om man själv får påbörja samtalet och sen liksom driva det framåt. Det känns lite som en person som kanske inte skulle bli så omtyckt. Men det blev han. Faktum är att han redan tidigt i livet fann kärleken. Eller hur Tobias?
Ja men precis. 1949 som 18-åring gifte sig Jim med den 4 år äldre djupt troende sjuksköterskan Marceline May som han träffade på sjukhuset där de båda jobbade. Då hade han hunnit plugga till läkare på universitetet i ett år men ångrade efter ett tag sitt karriärsval och hoppade av. Han fortsatte att ta spridda universitetskurser under åren som gick och tog till slut en lärarexamen. Det här var 1961 så det var efter ungefär 13 års studier. Jim arbetade parallellt med studierna med olika saker under åren som följde. Han tog de jobb han kunde få. Bland annat sägs han ha arbetat som dörrförsäljare och sålt apor som husdjur. Det är ju ett väldigt intressant yrke som jag inte tror förekommer speciellt mycket idag.
Nej, låt oss hoppas att det är ett yrke som inte finns kvar längre.
Ja, verkligen. Men i grunden var det i alla fall andlighet och religion som han brann för. 1951, när Jim var 20 år gammal, dog hans pappa. Året efter lät Jim viga sig till metodistpastor. Det sägs att han trots detta pratade med Marceline om ateism och om att Gud inte fanns. Han misshandlade henne känslomässigt och psykiskt, bland annat genom att ibland berätta att en nära anhörig eller vän dött, varpå Marceline naturligtvis blev helt uppriven. Då tröstade han henne och sa att det inte var sant, personen hade inte dött. Ett inte helt lyckligt äktenskap kanske man ska sammanfatta det med. Det där är ju också det är någon slags gaslighting är det kallas va? Just det här att man försöker få folk att tro någonting som inte alls är sant och ja.
Ja, och man undrar hur det gick till om han sa sen, nej jag skojade bara.
Mm.
Eller, ja.
Nej men verkligen, hemskt. Det är liksom ingenting som, jag tänker att han måste investera ganska mycket i den där lögnen och att sen ta sig ur den borde ju göra Marceline besviken, förbannad, ledsen, vad som helst, villig att lämna honom liksom.
Visst, och det sägs ju också att det här var ingenting han gjorde en gång utan det förekom ju rätt många gånger. Ja, hemsters.
Ja, verkligen. Men Jims maktspel, eller vad man ska kalla det, sägs enligt vissa källor bero på hans osäkerhet och dåliga självkänsla. Och det kan man väl förstå till viss del, men det är fortfarande ingen ursäkt för att bete sig hur som helst mot den man älskar liksom.
Verkligen inte.
1955 grundade Jim Jones den nyreligiösa församlingen Wings of Deliverance. Efter diverse namnbyten av församlingen under åren som följde blev det slutgiltiga namnet Folkets tempel. Det som redan från början skilde ut Jim Jones församling från de flesta andra kristna frikyrkor var att medlemmarna hade alla möjliga hudfärger, till skillnad från majoriteten som var segregerade. Folkets tempel ansågs ligga i framkant med sina idéer om jämlikhet och rättvisa. Och det som startade som en religiös församling sågs allt mer som en socialistisk rörelse. Jim slukade böcker om Adolf Hitler, Josef Stalin, Marx och Gandhi. Han sa till Marceline att hans största hjälte var den kinesiska kommunistiska ledaren Mao Zedong. Han beundrade kommunismen och såg det som en osjälvisk gemenskap där alla hjälpte alla.
Precis, den här gemenskapen han sökte, det genomsyrar berättelser om Jim Jones och Folkets tempel. Både vad gäller församlingen men även vad gäller hans mer privata liv. För Jim längtade efter att ha ett sammanhang, att höra ihop. Kanske för att han hade känt sig så ensam under sin barndom. Han och Marceline adopterade sitt första barn, Agnes, år 1954. Hon hade ursprung i den ursprungsamerikanska befolkningsgruppen. 5 år senare, 1959, adopterade de 3 barn med ursprung i Korea. Lou, Stephanie och Susanne. Samma år fick de sitt enda biologiska barn som de gav namnet Stefan Gandhi. Den 5-åriga Stephanie, hon dog tyvärr tragiskt i en bilolycka samma år. 2 år senare adopterade de 2 barn till, Jim Junior och Tim.
Jag tänker att fantasin här var kanske inte överdrivet stor. Vi hade Stephanie och sen Stefan då, eller Stefan.
Ja.
Och sen hade vi Jim och Jim Junior.
Ja. Den enda som fick lite mer liksom utsvävande namn, det var ju Stefan som hette Gandhi som mellannamn.
Ja, ja, precis. Lou har väl ingenting direkt heller som det brås på sådär, men ja, nej, ja, där ser man.
Men Jim Jones kallade barnen för sin regnbågsfamilj. Han var dessvärre inte den trogna typen. Han fick en son till, Jim John, tillsammans med Carolyn Layton som var en medlem av Folkets tempel. Under åren reste familjen mycket, i synnerhet i Sydamerika. Stundtals bodde de i månader i taget i Brasilien, men Jim hade hela tiden en nära kontakt med sin församling i Indiana. En av Jim Jones största förebilder, förutom Mao, var pastor Father Divine, som ledde The Peace Movement, och det var mer än en församling. Det var en rörelse där alla människor, oavsett hudfärg, skulle kunna samlas. Och när pastor Divine, han var född runt 1880 och var en man av aktningsvärd ålder vid det här laget. Han berättade för sina följare att han inte bara förespråkade Gud, han hade faktiskt makt som en gud. För som ung hade han blivit åtalad för störande av allmänheten, vilket mycket väl, tänker jag, kan ha handlat om att han åtalades för att vara svart.
Just det, just det.
Han dömdes till en kort fängelsedom. Men kort efter att domen hade avkunnats så dog domaren i fallet. Och pastor Father Divine, han berättade för sina anhängare att han inte hade gillat att göra det. Så han antydde liksom att det var han som hade gett domaren den här dödsdomen. Att han hade så mycket makt. Men Father Divine dog i alla fall 1965. Och då passade Jim Jones på att försöka ta över hans följare till sin kyrka. Father Divines fru, Mother Divine, blev tvärilsk och hon sparkade ut Jim när han försökte komma med argumentet att anledningen att han ville ta över följarna, det var att han faktiskt var den reinkarnerade Father Divine. Hur det nu skulle gå till. Jim Jones fick ge sig därifrån med bara ett par nya följare i baksätet. Han har gott självförtroende, låter det som ändå.
Ja, men verkligen. Jag kan inte heller låta bli tänka på namnen här. Vi pratade om namn innan. Här har vi Father Divine och Mother Divine. Och det skrivs ju här, vi pratade lite om det utanför inspelningen här, men det skrivs ju som att det är som ett egen namn i princip ju.
Ja.
Så det är väldigt, jag tycker det var väldigt enkelt och smidigt sätt att pappan kallas för Father och mamman kallas för Mother och sen är det bra med det liksom.
Ja. Mm. Och dessutom Divine, jag skulle också vilja bli kallad för gudomlig.
Då blir det ja, eller hur?
Superbra.
Verkligen.
Men Jim lät sig inte nedslås av att han inte fick med sig så många följare. För han kände att han och hans folkets tempel var på rätt väg. Och kort därefter fick han beviset för att han var utvald. Han fick så att säga en slags uppenbarelse. Jorden skulle till stora delar förstöras av kärnvapen. Det var någonting man pratade mycket om under de åren. Men Jim visste att han och hans församlingsmedlemmar var utvalda och skulle överleva. Tillsammans skulle de efter katastrofen skapa ett himmelrike på jorden. Ett Eden. Jim kunde inte bara se att det här skulle ske. Han kunde även se när, nämligen den 15 juli 1967. Och nu känns det ju som att vi börjar närma oss vad man kallar en domedagssekt. Eller i alla fall så var Jim Jones en domedagsprofet.
Ja, men verkligen. Det jag tänker här är ju två saker. Det första är ju att när man pratar om UFO-observationer och sånt här, så säger man att de till stor del är en produkt av sin tid, till exempel på, ja men, under andra världskriget och efterkrigstiden och kalla kriget, så var det mycket att utomjordingar kom ner för att varna för just en kärnvapenkatastrof då, med tanke på bomberna över Hiroshima och Nagasaki. Och det, man känner ju det lite här också. Här är det ju liksom efter andra världskriget. Det är, ja men, vad kan det vara, 20-25 år efter. Man lever fortfarande med den här skräcken för nya kärnvapenkonflikter då.
Och det är mitt under det kalla kriget.
Ja, men visst är det det. Absolut. Och sen har jag en helt annan kommentar. Och det rör var jag bor faktiskt. Jag bor ju nere i Blekinge. Det kallas ju Sveriges trädgård. Och på engelska säger man då Garden of Sweden. Men i en smart reklamkampanj bestämde man sig för att göra bokstäverna S och W i Sweden betydligt svagare än resten. Så att man på håll tyckte att det stod Garden of Eden, alltså Edens lustgård. Det tycker jag var lite, ja, lustigt om uttrycket tillåts.
Alltså det är helt fantastiskt kreativt.
Ja, jag tycker det var en superbra reklamkampanj måste jag säga.
Verkligen, den har helt gått mig förbi. Jag visste faktiskt inte att Blekinge kallades för Sveriges trädgård.
Nej, du ser. Nej, men det är relativt inarbetat. Men just det här Garden of Sweden som sen blev Garden of Eden tror jag är relativt nypåkommet i alla fall.
Alltså jag tycker att det är helt genialiskt.
Ja, visst är det.
Men vi vet ju idag med facit i hand att ingen kärnvapenkatastrof inträffade i juli 1967. Så vad hände, Tobias?
Jo, men Jim Jones var ju säker på sin sak, och för att klara katastrofen så bra som möjligt så behövde de vara någon annanstans än i Indiana. Jim hade läst en tidningsartikel som listade de 9 säkraste platserna i världen att befinna sig på om en kärnvapenkatastrof skulle inträffa. Och en av de platserna var norra Kalifornien. Anledningen till att det området var säkert var, enligt artikeln, att området ligger väster om Sierrabergskedjan. Kärnvapenvindarna skulle tryckas uppåt av bergen och alltså färdas långt upp och missa stora delar av norra Kalifornien. Jim bestämde sig för att flytta dit tillsammans med sin församling. Alla medlemmar var inte lika förtjusta i idén, men han fick med sig 70 följare i alla fall, utöver sin egen familj. Jim Jones öppnade en kyrka i orten Ukiah. Kärnvapenkatastrofen kom som sagt aldrig, men det lyckades Jim Jones snacka bort. Han var en karismatisk talare, någon som man trodde och litade på. Och församlingen växte snabbt. Flera filialer öppnades i San Francisco och snart hade deltagarantalet vuxit till 700 i början av 1970-talet. Och sen gick det bara vidare uppåt. Till slut hade Jim Jones och Folkets tempel över 2200 anhängare. Och det är ju rätt många med tanke på att hans lära var ganska extrem. Men i familjelivet tuffade det inte på riktigt lika bra, eller hur Jenny?
Nej, det gjorde ju inte det. Jims privatliv gick inte lika mycket på räls som hans ledarkarriär. Hans biologiska son Stefan tyckte inte om sin pappa. Han var inte ens säker på att han någonsin hade älskat honom, inte ens som liten. Stefan var i tonåren vid det här laget och kände sig utanför var han än vände sig. Han gick i vanlig kommunalskola, men han kände sig udda där. Han trodde på sin fars idéer om jämlikhet och social rättvisa, men problemet var att han inte riktigt trodde på sin pappa. Han trodde liksom på många av idéerna, men han hade inte förtroende för själva budbäraren, skulle man kunna säga. Jim var dessutom ständigt otrogen mot Stefans mamma och ansträngde sig inte särskilt mycket för att dölja det för någon. Inte ens för Stefan.
Får jag bara skjuta in en sak där? Du sa ju att Jims privatliv gick inte lika mycket på räls som hans ledarkarriär. Jag har ju en viss vana av att åka tåg i Sverige, och när någonting går som på räls nu för tiden, så alltså, jag tror man får liksom omdefiniera det uttrycket lite.
Verkligen, det var ju något felformulerat faktiskt, du har helt rätt.
Nej, det var inte felformulerat. Nej, det är bara uttrycket som har blivit lite daterat.
Ja.
Jag stod i Mjölby och väntade en och en halv timme på ett snabbtåg som inte gjorde skäl för sitt namn, kan jag säga.
Ja, numera betyder uttrycket någonting helt annat med andra ord.
Oh.
Ja.
Nej, mycket märkligt.
Ja.
Ja, det var bara en parentes här.
Ja. Stefan hörde och ibland såg sin far ha sex med andra än Stefans mamma Marceline flera gånger. En avhoppare från Folkets tempel som hette Joyce Houston sa i en dokumentär som heter Jonestown att Jim sa till sin församling att han var den enda heterosexuella personen på jorden. Alla kvinnor var lesbiska och alla män var gay.
Väldigt oklart varför man skulle, vad man vill komma med den slutsatsen liksom. Är det att man är liksom den enda gudomliga då, den enda renläriga människan på något sätt kanske?
Ja, det är väldigt, väldigt märkligt.
Ja.
De här otroheterna i alla fall, de ledde till flera barn. Paret Tim och Grace Stowen tillhörde den innersta kretsen inom Folkets tempel, där de hade blivit medlemmar 1969. När Grace 1972 födde en son, John, så sa Jim att det var hans son. Och Tim, alltså Grace man, godkände att Jim skrev sitt namn i födelsattesten. Tim berättade att han och Grace hade försökt att få barn länge, men att det var någonting som gjorde att han själv, Tim, inte kunde få barn. Och att de två därför hade bett Jim om hjälp. Och när sonen John, han blev snabbt något av ett guldbarn inom församlingen. Även om han gick i samma skolor och behandlades lika, så kom han enligt vissa undan med hyss som andra barn aldrig skulle ha kommit undan med. Men Grace och Tim började ha sina funderingar om församlingen. Det kändes inte riktigt lika rätt längre. Så när John var 4 år gammal, 1976, så lämnade Grace kyrkan. Och Tim lämnade kyrkan året efter. Men de lämnade kvar John med Jim, rädda för att bli straffade om de försökte ta sonen med sig. Och de valde att försöka vinna mot Jim i rätten istället, alltså gå den officiella vägen. För trots allt så stod han som pappa. Grace lämnade in en stämningsansökan för att få vårdnaden om sin son fastställd så att John skulle komma och bo med henne och Tim istället. Men rättsprocesser tar ju ofta väldigt lång tid, och under tiden fortsatte Jim Jones att leda Folkets tempel som vanligt. Församlingen fortsatte att vara framgångsrik, inte bara för att den attraherade nya medlemmar, för den var också väl ansedd i samhället.
Ja, men precis. Folkets tempel hade under de första åren varit väl ansedd av myndigheterna. Jim blev nära bekant med den demokratiske politikern John Moscone, och när Moscone kampanjade för att bli borgmästare i San Francisco 1976 hjälpte Jims församlingsmedlemmar till att arbeta som kampanjmedarbetare. Det finns även ett känt foto på Jim Jones intill Rosalynn Carter, fru till Jimmy Carter, som kom att bli president året därpå. Jim frotterade sig med de rika och inflytelserika. Jim och församlingen startade projektet People's Temple Agricultural Project, alltså Folkets tempels jordbruksprojekt, i Guyanas djungler i norra Sydamerika, ungefär 25 mil från Guyanas huvudstad Georgetown. Där skulle de driva socialistiska projekt för jämställdhet och föra ett tillbaka till naturen tänk. Jim Jones hade redan 15 år tidigare besökt Guyana för första gången i samband med sina resor i Sydamerika och hade känt sig som hemma direkt.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men det var inte bara paret Stone som började känna sig tveksamma till Jim Jones och folkets stämpel. Fler anhängare började hoppa av. Inte många, men tillräckligt många för att det skulle märkas. Avhopparna vittnade om hjärntvätt och myndigheterna började fundera på om folkets stämpel egentligen var mer av en sekt än en religiös församling. Tidningsartiklar som oftast var kritiska började skrivas om församlingen. Det ryktades om att medlemmarna behandlades illa och att de i flera fall hölls kvar mot sin vilja och inte fick lämna församlingen. Det talades om bestraffningar och röster höjdes om att Jim var en domedagsprofet.
Ja, Folkets stämpel hade ju vid det här laget funnits i drygt 10 år. Och när kritiska röster började höras från flera håll så förstod Jim Jones att han började få ögonen på sig. Så han bestämde sig för att flytta hela församlingen till Guyana och People's Temple Agriculture Project, eller till Jonestown, som projektets område ofta kallades kort och gott. Det tycker jag var bra, för det var väldigt svårt att säga.
Ja, precis.
Och där skulle Jim och hans församling skapa det ideala, kristna, socialistiska samhället tillsammans. Omvärlden var till stor del ond, predikade Jim Jones för sina medlemmar. Omvärlden ville dem illa, och deras hemland USA hade vänt sig mot dem. Det var bättre att de skapade sig en egen värld någon annanstans. Och eftersom de redan drev projektet Jonestown så var det bara naturligt att det var just dit de skulle flytta. Drygt 900 personer packade ihop sina tillhörigheter och flyttade in i de nybyggda små trähusen i Jonestown. Det var juli 1977.
Och jag tänker att det är ju lite speciellt också att han döper det till Jonestown. Det säger ju en del om hans megalomani mer eller mindre.
Verkligen.
Man döper alltså en stad eller ort efter sitt eget efternamn.
Precis. Jag tycker också att 900 personer, det är rätt många att få med sig. Det är ju nästan halva församlingen som följer med och flyttar till ett helt annat land.
Tron var stark uppenbarligen.
Verkligen. Men Jim Jones hade vid det här laget blivit beroende av droger, av lugnande medel och uppickande tabletter, betablockerare och amfetamin. Hans predikningar, eller föreläsningar, blev mer och mer dramatiska. Han pratade om hur de, alltså folkets tempel, var förföljda och att de behövde förbereda sig på en attack. Han utsåg vakter som alltid var beväpnade, och en av dem var hans son Stefan. Jim planerade flyktvägar från Jonestown om de skulle bli överfallna, men han höll även regelbundna träningspass i masssjälvmord. De behövde göra sig beredda att dö för sin socialistiska kamp om det skulle behövas. Och utmed den enskilda väg som ledde till Jonestown så placerade Jim Jones ut beväpnade vakter som stod där dygnet runt. Så ingen skulle kunna komma dit utan hans tillåtelse. För att kunna höra hans predikningar så satte han upp högtalare runt området för att man skulle kunna lyssna samtidigt som man arbetade med gruppens odlingar och jordbruk.
Ja, det känns ju som att det här börjar eskalera rätt snabbt nu. Det jag tänker på här med det här med högtalarna, jag vet att jag kommer inte ihåg vem det var av de här grymma kidnapparna, om det var Ariel Castro eller vem det var, som ju hade satt upp någon slags intern telefon till den här stället där han hade sina fångar då. Och där mässade ju han saker som lyd mig, lyd mig, lyd mig och sånt här. Så att man verkligen då jobbade ner deras ja, men, försvar på något sätt. Men ja, kommer du ihåg vilket fall det var möjligen?
Nej, jag gör inte det. Det låter ju bekant, men det kan säkert vara det fallet som du sa. Men jag är inte helt säker.
Nej, det är en väldigt märklig form av psykisk tortyr, känner jag. Men som sagt, det här har börjat eskalera väldigt snabbt och i Kalifornien bestämde domstolen till slut att lille John skulle bo med sin mamma Grace Stern. Men Jim hade tagit med sig John till Jonestown och vägrade att lämna tillbaka honom. Det sägs att det här inte bara handlade om att ha John kvar hos sig för Jim, utan även om symbolik. Förlorade han kampen och var tvungen att lämna ifrån sig John, som sätts lite som ett gyllene barn och avtagare inom folkets tempel, ja, då skulle Jim tappa ansiktet inför sin församling och kanske även en stor bit av sin makt över dem. Jim började hålla så kallade vita nätter där han sa att det var dags för församlingen att begå mass-självmord. Han bjöd på saft som han berättade att han spetsat med gift. När hans medlemmar drack och ingenting hände sa Jim nöjt att det inte fanns något gift i saften. Han hade bara testat deras lojalitet. Men de kunde aldrig veta. Nästa gång kanske det var gift på riktigt.
Ja, alltså det här känns ju lite likt den psykiska misshandel som Jim utsatte sin fru Marceline för när han sa att människor hon älskade hade dött och sen sa att nej förresten, jag skojade bara.
Verkligen.
Och många, troligen i princip alla kan jag tänka mig, mådde dåligt av det här. Sonen Stefan mådde hemskt. Han hade, som vi sa tidigare, aldrig egentligen tyckt om sin far. Men han trivdes i Guyana och kände inte till något annat slags liv. En gång så sa en av hans adoptivsyskon till Stefan att de borde döda Jim för att bli fria. Och Stefan visste inte om brodern menade allvar eller inte. Men han tyckte inte att det spelade någon roll, för han trodde ändå att Jim snart skulle dö av sitt missbruk. Så det var alltså hade eskalerat rätt ordentligt. Jim sluddrade numera ofta under sina tal och blev mer och mer osammanhängande och paranoid. Den 10 december 1977 så dog Jims mamma Lynetta, 75 år gammal. Men om det hade någon påverkan på Jim och det som sen hände, det vet vi inte. Vad vi däremot vet är att situationen i Jonestown blev mer och mer ohållbar. Folkets tempel var under granskning och det hjälpte inte att Jim Jones hade flyttat församlingen eller sekten till ett annat land 700 mil bort. En av de personer som hade ögonen på folkets tempel var den demokratiska kongressledamoten Leo Ryan. Och den här Leo, han var från början en lärare som hade blivit demokratisk politiker i sin strävan för rättvisa. År 1978 så var han 53 år gammal och hade under åren inom politiken varit väldigt hands-on i sitt jobb, kan man säga. Bland annat hade han tagit ett jobb som lärarvikarie för att undersöka hur segregationen i skolorna såg ut. Och han initierade en utredning för att se hur fängelserna i Kalifornien sköttes, och för att få så bra insyn som möjligt lät han sig fängslas på Folsomfängelset under ett falskt namn för att verkligen få uppleva ett fängelse från insidan. Han var också en av de mest kritiska mot bland annat CIA, alltså Central Intelligence Agency, och krävde att statliga organ var mer öppna med vad de faktiskt höll på med. Och det här var särskilt mycket på tapeten efter att Project MK Ultra hade avslöjats. För det här projektet är på sätt och vis basen eller ursprunget till den konspirationsteori vi kommer att prata om. Och Tobias, det här är ju ett manus som jag vet att du skriver på. Vill du berätta lite kort om vad MK Ultra var för någonting?
Nej, men absolut. Det här är ett projekt som faktiskt låter som en konspirationsteori i sig. Men den har hänt på riktigt. För i början av 1950 startade CIA ett projekt som handlade om beteendemodifikation. Projektet var hemligt och stred mot flera lagar, men godkändes på statlig nivå 1953. Projektets omfattning började dras ner 10 år senare och lades ner efter 20 år, 1973, och läckte ut till allmänhetens kännedom 1975, alltså bara ett par år innan Jim Jones flyttade sin församling till Jonestown. MK Ultra-programmet testade olika saker på ovetande amerikanska och kanadensiska invånare, och de hade en stor budget för att göra det, hela 6% av CIAs tillgångar. De pengarna användes för att testa människor på 80 olika institutioner. Ungefär hälften av dessa var universitet, men även sjukhus och fängelser användes som bas för testerna. Man testade olika sätt att manipulera testpersonernas mentala tillstånd genom bland annat hypnos, isolering, verbala och sexuella övergrepp samt olika former av tortyr. Man testade även läkemedel som LSD på ovetande försökspersoner. Tanken med MK Ultra var att det ligger i framkant vad gäller så kallade hjärntvättartekniker, vilket USA hade en uppfattning att Sovjet och Kina jobbade hårt på. Totalt genomfördes 149 projekt inom ramen för MK Ultra under de första 10 åren. Man kan ju säga det att just det här med LSD som någon form av drog för att få fram sanningen. Jag har ju hört en del musiker som använde det här under framförallt 70-talet, och som du vet, Jenny, så jag är väldigt förtjust i Beach Boys och Brian Wilson, och han har ju tagit det mesta som går att ta i sina yngre år. Ja. Han menar ju till exempel då att LSD fick honom att skriva en av deras mest berömda låtar, California Girls, för att det fick liksom hans sinne att bli fritt, som han sa. Oh. Men å andra sidan så blev han ju paranoid och schizoaffektiv, tror jag det man kallar det nu, och liknande av drogmissbruket, så att det var liksom frågan om det var värt det.
Ja.
Men när sanningen om MK Ultra kom ut så blev det naturligtvis en stor skandal. Och kongressledamot Leo Ryan var otroligt kritisk mot detta och krävde både svar och nya öppnare rutiner.
Ja, som man förstår vid det här laget så var Leo alltså en person som inte hade lust att vara tyst när han såg saker som inte verkade okej. Han hade reagerat starkt när han hade läst tidningsartiklar om Folkets tempel, och när han även började kontaktas av oroliga anhöriga till medlemmar av församlingen så kände han att han behövde undersöka djupare vad det var som pågick. Och Leo hade dessutom själv bekanta inom Folkets tempel. Han var vän med en person vars son, som hette Bob Houston, hade hittats mördad 1976. Efter att han några dagar tidigare hade pratat med sin exfru om att lämna församlingen. Det vet man ju inte om det var en slump eller inte, men Leo var dessutom involverad i kampen om vårdnaden av John Stowen och hade tillsammans med ytterligare 90 personer i kongressen skrivit ett brev till Guyanas statschef för att försöka få honom att hjälpa till att ta hem John från Jim Jones. Så han var liksom inblandad på olika håll. Leo Ryan bestämde sig i alla fall för att åka till Jonestown. För han var ju som sagt en politiker som ville se det han arbetade med eller mot med sina egna ögon. Så han kontaktade Jim Jones och bad om ett möte och en rundvisning på Jonestown. Jim Jones var först negativt inställd till besöket. Enligt vissa källor sa han bestämt nej, men enligt andra källor så ställde han specifika krav om ett besök skulle komma till stånd. Och de kraven ska ha varit att Leo Ryan fick bara ta med sig en handfull personer. Det var okej att ta med sig anhöriga och journalister. Men det var viktigt att det var journalister som tog journalistiken på allvar och därför åkte dit utan att ha några förutfattade meningar om församlingen innan de åkte dit. Menade då Jim Jones på.
Ja, det låter ju lite som att han försöker säga att så länge de håller med om att det vi gör är bra så är de välkomna hit.
Precis så. Sagt och gjort. Efter lite ytterligare planering så klev Leo Ryan tillsammans med 17 anhöriga till tempelmedlemmar plus flera journalister och ett tv-team från kanalen NBC på ett plan som landade på flygplatsen i Georgetown i Guyana den 14 november 1978. Och väl där så började Leo med att besöka Folkets tempels kontor i Georgetown. De hade alltså som ett litet huvudkontor inne i huvudstaden. Och han bad dem att kontakta Jim för att planera mötet mer i detalj. Sharon Amos, som var högst i rang på kontoret, sa att Det var inte möjligt, för vad hon kunde se fanns det ingen bokning för ett besök. Men till slut fick de prata med Jim och ett möte sattes upp.
Just det.
Och alla som hade följt med till Georgetown fick inte följa med till Jonestown. Mm. 3 dagar senare, på morgonen den 17 november, så klev Leo Ryan på ett inrikesplan som skulle ta dem till Jonestown. För det låg alltså 25 mil därifrån.
Ja, just det.
Och med på det här planet så var Leos assistent Jackie Speer, den amerikanska ambassadens vicechef Richard Dwyer och en genesisk informationssekreterare. Utöver dem så var det 9 journalister och 4 anhöriga till Folkets tempelmedlemmar med. Efter en kort flygtur landade de på Port Kaituma Airport, några kilometer ifrån Jonestown. Och besöket började bra. Stämningen var varm och välkomnande. Under dagen blev de rundvisade i Jonestown och fick se de olika jordbruksprojekt församlingen arbetade med. Men så fick Leo Ryan en lapp tryckt i sin hand i ett av Jim Jones obevakat ögonblick. På lappen hade skribenten skrivit att han, som hette Vernon Gosney, och en person till, som hette Monica Bagby, ville lämna Folkets tempel och att de behövde hjälp med det. De ville alltså helt enkelt följa med Leo Ryan därifrån. Och på något sätt så upptäckte Jim Jones vad som hade skett, och trots att han inte visade att han var upprörd så visste Vernon Gosney att han var det. Och Vernon, som hade skrivit lappen, försökte säga till Leo Ryan att de var i fara. Nu var faktiskt hela församlingen i fara. Men det verkade som att Leo inte riktigt förstod. Och den här gruppen, de fick inte tillåtelse att sova över i Jonestown. De fick åka tillbaka till flygplatsen. Men de välkomnades tillbaka följande dag. Dagen efter så åkte de tillbaka och Leo Ryan och journalisterna fortsatte att prata med tempelmedlemmarna, och under dagen kom ytterligare 15 förfrågningar om att få lämna församlingen tillsammans med delegationen, vilket Leo Ryan sa ja till. Klockan 15 på eftermiddagen var besöket över. Och eftersom de skulle vara betydligt fler på vägen tillbaka så hade Leo Ryan beställt att ytterligare ett plan skulle komma och hämta dem på Kaituma-flygplatsen. Själv tänkte Leo stanna ytterligare en dag för att se om han kunde hjälpa fler som ville hoppa av. I och med att det nu var så många så tänkte han att det här kommer ju säkert, vad säger man, få en snöbollseffekt kanske. Men precis när han hjälpte en familj in i en av bilarna som väntades blev han attackerad av en av församlingsmedlemmarna som hade en kniv i handen. Och Leo skadades inte fysiskt, men Richard Dwyer, som alltså hade kommit från den amerikanska ambassaden, han sa till Leo att ja, det inte är läge att stanna här en extra dag, för att stämningen började bli alldeles för spänd. Så alla hoppade in i jeepar för att åka de få kilometrarna till flygplatsen. En av avhopparna som följde med var Lawrence Layton. Flera av de andra avhopparna, de närmade sig Leo Ryan och varnade honom för att den här Lawrence Layton, han var nog inte en riktig avhoppare. För han var nämligen en av Jim Jones närmaste män. Ingen trodde riktigt på att han ville hoppa av. Dessutom misstänkte de att han hade ett vapen på sig, men det var lite svårt att se för att han hade som en stor vid poncho på sig. Men när de väl kom till flygplatsen 16:45 så fick de vänta 25 minuter på de 2 flygplanen, för de hade inte kommit ännu. Men sen när passagerarna väl hade börjat kliva på det första planet så kom en bil körande från Jonestown. Och passagerarna i den bilen öppnade eld mot delegationen. Och det gjorde även Lawrence Layton, som alltså var en av dem som hade klivit på det första planet. Så att de hade haft rätt om misstanken om att han hade vapen med sig. 5 personer dödades och 9 skadades. De döda var Leo Ryan, 3 journalister och en av dem avhoppade från Folkets tempel. Och en av dem som skadades svårast var Leo Ryans assistent Jackie Speer. Lawrence Layton övermannades och de övriga gärningspersonerna flydde. Piloten i det ena planet kontaktade den amerikanska ambassaden och larmcentralen. Och samtidigt som allt det här hände på flygplatsen, då hände det saker i Jonestown, eller hur Tobias?
Ja, men precis, för i Jonestown samlade Jim Jones sin församling och sa att nu var det illa. Leo Ryan hade fått fel uppfattning när han var i Jonestown, menade Jim Jones. Ryan skulle tillkalla armén, de skulle bli dödade. Och innan de blev det skulle soldaterna antingen ta eller tortera deras barn till döds. Nu var det skarpt läge. Det var det här de hade övat inför, sa Jim. Det var bättre att förekomma deras fienden. Det var bättre att de alla tog sina liv. Det skulle bli som en protest mot USA, ett citat revolutionärt självmord, slutcitat. Självmord skulle medlemmarna begå genom att dricka saft innehållande valium och cyanid. Alltså ett starkt lugnande medel och ett gift i kombination.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Föräldrarna skulle först låta sina barn dricka och sen dricka själva. Det sägs ofta att drycken som användes var Kool-Aid, men det stämmer inte. Det var en kopia som hette Flavor Aid. Men av denna händelse har uttrycket Drink the Kool-Aid uppkommit, vilket i princip betyder att ta sitt liv. Den dagen dog 918 personer. 909 i Jonestown, 5 på flygplatsen och 4 i församlingens hus i Georgetown. Det är omdebatterat hur många som dog av giftet. Det fanns troligen de som inte ville men blev tvingade att dricka. Det fanns de som sköts och de som blev injicerade med giftet. Det är alltså svårt att fastslå hur många som begick självmord och hur många som mördades. Jim Jones dog av ett skott i huvudet. Det är inte fastställt om han sköt sig själv eller om det var någon annan som sköt honom. Men i de flesta källor står det att Jim Jones tog sitt eget liv. Pistolen hittades ungefär 100 meter från hans kropp, så om han sköt sig själv måste någon ha flyttat vapnet efteråt. Dagen efter kom den guyanska armén till Jonestown och upptäckte där vad som hänt. Det låg kroppar överallt.
Det fanns dock några överlevare. 11 medlemmar verkar ha fattat misstankar om att någonting var på gång och de hade gett sig ut på picknick den dagen. Ytterligare 3 personer hade varit i Georgetown för att av någon anledning överlämna en resväska full med pengar till den sovjetiska ambassaden. De medlemmar som fanns kvar i San Francisco och Kalifornien, de nåddes inte av Jim Jones självmordsorder. En märklig överlevare var den åldriga kvinnan Hyacinth Trash. Vilket tråkigt namn.
Ja, verkligen. Alltså, det var verkligen hyacint som är något väldigt vackert och trash som är skräp i princip.
Ja.
En jättekonstig kombination.
Men hon sov i alla fall i sitt Jonestowns hus under tiden självmorden eller morden skedde. Så hon sov igenom hela natten och blev självklart fruktansvärt chockad när hon vaknade på morgonen och det låg döda överallt. Så hon vaknade precis när militären hade kommit dit och höll på att täcka över dem och placera dem i liksäckar. En annan som överlevde var Jim Jones biologiska son, Stefan. Jim Jones dog, eller gjorde han inte det? Hur kan ett kassettband ha spelats in på Jonestown dagen efter massakern? Och varför verkar det finnas så många inblandade som har kopplingar till olika amerikanska myndigheter, i synnerhet till CIA?
Ja, allt detta och mer därtill ska vi prata om i del 2. För det här var slutet på del 1 om Folkets tempel och Jonestown.
Ja, det här blev ju ett avsnitt utan särskilt mycket konspirationsteorier. Men det kan vi lova kommer i del 2.
Precis. Och om du vill komma i kontakt med oss, då kan du mejla till info@prsmedia.se. Här tar vi emot frågor, förslag på ämnen, feedback och liknande. Jag ska också passa på att säga att i avsnittsbeskrivningen finns en förteckning över de källor vi använt oss av i dagens manus. Samma källförteckning hittar du också på vår Facebook-sida, facebook.com/tankom.se. Du kan såklart också söka på Tänk om i din Facebook-app, så ser du vår logga dyka upp som ett sökförslag. Och jag ska också säga att vi kommer att lägga över mer och mer av kommunikationen från Tänk oms Facebook-sida till PRS Medias sida, där jag postar uppdateringar om alla mina poddar. På det sättet behöver vi bara administrera en sida och vi får mer tid över till själva poddarna. PRS Medias Facebook-sida hittar du på facebook.com/prsmedia.se.
Precis. Och som vanligt, om du tycker att det vi gör är bra och vill stötta oss, så går det alldeles utmärkt. Du hittar alla sätt att göra det här på i avsnittsbeskrivningen. Och om du stöttar oss via Patreon, så får du alla avsnitt lite tidigare än alla andra och dessutom helt utan reklam.
Det här var veckans avsnitt av Tänk om med mig, Tobias Henriksson.
Och med mig, Jenny Sterner, som även har skrivit dagens manus.
För mer information om mig och mina projekt, besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram, där vi heter prsmedia. Ett ord, små bokstäver.
Och vill ni nå mig, Jenny, så finns jag på Instagram där jag heter Jennys penna i ett ord med IE på slutet.
Låten i vårt intro och outro heter som vanligt Life Decisions, den görs av Remember the Future.
Stort tack för att ni lyssnar på Tänk om. Vi hörs om 2 veckor igen.
Hej då!
Hej då!